Och där kör vi igång podd nummer 2 på Retorikiska. Och idag så sitter jag här med Simon Strand som jag träffade första gången i Almedalen förra sommaren. Då vi jobbade tillsammans i ett seminarium som hette Får man ljuga i PR? Och Simon sa ja, vi kommer inte att prata om det här. Däremot så kan ni gärna gå in på retorikiska.se och kolla in hela seminariet. Simon, varmt välkommen!
Tack så mycket!
Jag har ju bett dig komma idag för att prata om PR och hur du ser på kommunikation i allmänhet och kanske också fördjupa lite dina tankar från det samtal vi hade i somras kring politisk kommunikation. Så. Men om jag börjar med att be dig att tänka kring begreppet makt, vad kommer då?
Ja, makt är väl förutsättningarna att förändra. Frågeställningen har du förutsättningar att förändra eller frågeställningen har du makt, det är exakt samma sak.
Har vem som helst förmåga att förändra?
Nej, det skulle jag inte påstå.
Varför inte?
Därför att jag tror att man måste... Det är inget man föds med utan man får... Man måste först få verktygen att förändra innan man kan det. Och någonstans på vägen så måste man väl bli skolad eller hjälpt att få sina första redskap för att kunna förändra sitt eget liv eller annars.
Och var ser du att vi får det i vårt samhälle idag?
Jag tror att om man kollar på de senaste decennierna så har det där... Förut kanske skolan och liksom traditionella utbildningsinstitutionerna mer och mer, eller i större utsträckning hade... monopol på att ge folk de redskapen. Men idag är det nog i allt större utsträckning utspätt. Det finns en rad olika vägar till att tillgodogöra sig de verktygen. Typ internet igen.
Ja, så jag la upp en ny webbplats för kanske en månad sedan och har blivit helt kär i tutorials på YouTube för att jag valde ett tema som har öppen kod och det är inte helt enkelt så. Fast jag gillar det och jag gillar att jag liksom får känna mig smart när jag ser varsikoden jag ska peta in saker och ting. Men det hade jag aldrig gått utan dessa tutorials. Och jag vet att det är fler människor som alltid säger så här, vadå lära sig nya saker? Men gå in på YouTube.
Exakt.
Det är väldigt demokratiserad utbildningsprocess när det finns tillgängligt för alla när som helst. Men då har ju alla egentligen då potentiellt möjlighet till makt i vårt samhälle.
Nästan alla människor i världen har väl, liksom, så länge du har de absolut mest basala förnödenheterna säkrade så har man väl i väldigt varierande utsträckning men ändå någon typ av makt. Men jag pratade till exempel med min kompis Caroline Schyber som sitter i riksdagen och som har rest mycket i diktaturer och bland annat har varit i Nordkorea. Och hon säger att när man kollar folk i ögonen där jämfört med oavsett vart annars man är i världen så finns det liksom inte... Om du är i Kuba till exempel så kan du se i folks ögon att de ändå fattar att de lever i en diktatur och att de kan på olika sätt signalera att de inte står bakom den. Men medan om man kollar nordkoreaner i ögonen så är det betydligt mer ihåligt och man har förstått att liksom, där finns det inte ens några... Det finns inga som helst referenspunkter utanför den världen som har målats upp av regimen. Och i en sån situation är man totalt maktlös eller nära därpå.
Ja, jag tyckte det var så spännande. Jag såg på Skavlan här om veckan där det var en man som sprang runt och frågade väldigt små dagisbarn om de var rikaste personerna i hela världen. Vad skulle de göra med sina pengar då? Och så sitter en liten kille, säger att han var 4 år. Såg du det här?
Nej.
Lite, han kanske är 4. Som säger så här, ja, då skulle han ge de pengarna till han som bestämmer i Nordkorea och säga att du får bara de här pengarna om du låter ditt folk bli fri. För han är den elakaste människan i hela världen. Och tänker så här, ja, det har ju inte han kommit på själv. Utan här handlar det om otroligt medvetna föräldrar. Så jag tänker att vad vi har för föräldrar spelar väldigt stor roll i vår förmåga att dels uttrycka oss. Men också då i förlängningen till vilken makt vi kan utöva. Och det tycker jag är lite skrämmande att det ska spela så stor roll vars man kommer ifrån. För jag tycker ju att alla individer ska ha samma möjligheter oavsett vars de börjar, alltså jag är från Skellefteå, var de börjar. Men om vi vänder på begreppet lite då så går vi från makt till påverkan.
Mm.
Vad tänker du då?
Vad jag tänker om påverkan?
Ja. Utifrån ett politiskt perspektiv, ett demokratiskt perspektiv, om jag som individ vill påverka en fråga, vad betyder påverkan då?
Det är ju ganska besläktade begrepp det där, för påverkan är väl förflyttningen av makt eller inflytande eller vad du nu vill kalla det. Jag vet att Gelmedin Kise, norska PR-byrån som även växer snabbt här i Sverige, använder just det begreppet för att förklara vad de gör. Att vi flyttar makt. Vilket jag tycker är synonym med påverkan.
Ja, det är ett väldigt spännande begrepp. Flytta makt. Ja. Om man då ser på... Dels har vi de politiker som vi har valt. Dels har vi de politiker som partierna själva har valt ska få stå högt på listor och som de arbetar energiskt för att själv kunna styra så att vi nästan inte kan kryssa upp någon förbi deras egen interna rangordning av sina potentiella ledamöter. Men sen har vi de här människorna som är helt utanför, men som tycker enormt starkt om någonting. Det man kan kalla för gräsrotsaktivister inom en organisation. De kan också vara helt befriade och bara vara aktivister egentligen. Sådär. Om vi ska få dem att nå ut. I förra podden så pratade jag med Jerry Silver, så kom vi fram till att internet är en fantastisk plats att skicka ut sina åsikter på. Helt plötsligt så har alla fått en kanal. Det är bara det att kanalen är så smockfull att den brusar. Och du har ju faktiskt haft otroligt framgångsrika kampanjer som du har jobbat med. Som
och
du
några har blivit. Inte så framgångsrika.
Men några som du har blivit nominerad och vunnit priser i. Ja. Så jag tänker att du har någonting att säga i det här, hur man når ut.
Ja, nej men... Dels så tror jag att det handlar om att de traditionella institutionerna som föddes före internet kanske inte är fullt så duktiga på att ta tillvara på det där engagemanget och viljan att delta som man kan se överallt på internet. De har mycket sämre förutsättningar än plattformar som är födda på internet att liksom formera sina kanaler på ett sätt som är liksom i linje med hur engagemang idag fungerar. Eftersom man är tyngd av sin tradition. Och liksom, man har jobbat upp eller liksom skapat ganska stora system som är anpassade för att det ska gå ganska trögt. Och det finns ju en poäng med att det går trögt. Det är något som del av en välfungerande demokrati att institutionerna ska inte vara blixtsnabba för. Vilket går, där finns det ju en konflikt mellan välfungerande och välförankrad demokrati och internet som jag handlar om. Ta blixtsnabbt. Jag vet inte hur man bäst förenar dem. Det är en jättestor fråga. Ja.
Men ändå så är det ju så här att om man får en fråga, eller bara som min kompis Diana som står på Slussen på McDonald's. Och när hon kommer fram till disken så står det en man bredvid som uppenbarligen inte har tvättat sina kläder på ett tag och kanske inte sig själv heller riktigt och fumlar för att hitta några en kronor och någon 10 kronor. Hon som står bakom disken är väldigt vänlig och kallar honom vid hans förnamn sådär, så att det verkar ju vara någon som ofta är där. Och Diana känner att men jag har ju ett jobb. Jag kan inte jag få betala vad det är du vill ha? Så. Får jag göra det? Alltså, och verkligen inte bara, säg vad du vill ha så prisar jag. Utan verkligen det här, skulle det vara okej för dig om jag betalar för dig idag? Ja, han tittar på henne lite så här, verkligen så här, underifrån. Och hon upplevde att det var väldigt jobbigt för honom att säga ja. Och hon kommer fram till slut att hon får beställa te och lite så här chicken McNuggets till honom. Hon tyckte att det var inte så himla mycket, vill du verkligen inte ha mer? Får jag inte bjuda dig på ett mil eller någonting? Nej, men det är bra så, tack. Det är bra så, tack. Nej, säger hon. Det är jag som ska tacka. Och det där tycker jag... Det där är det här lilla engagemanget i individen. Som kan ge sig uttryck. Och då hon känner så här när hon kommer tillbaka till jobbet. Att det här är någonting som... Nej, men vänta här nu. Det måste vara lättare för oss att kunna vara snälla och ställa upp för varandra i vårt samhälle. Så hon skriver till McDonald's på Facebook och ber dem om ett enklare sätt. Kan jag inte bara få köpa en meal som ligger i den butiken? Som de på något sätt kan visa upp, så som de gör med kaffe i Italien.
Just. Det är några kaffe eller kafékedjor i Sverige också, tror jag, som har anammat det där. Att man betalar för två kaffe, en egen och sen en innestående som hemlösa och andra som har svårt.
Exakt. Och då börjar det här spridas viralt. Och det är ju fantastiskt, för när vi skapar yttre tryck så har vi en förmåga att faktiskt skapa förändring. Och McDonald's Sverige svarar att om det var en företagare som har några, eller franchisetagare heter det ju, som har några McDonald's i Örebro som har börjat med något liknande koncept. Och det här skulle ju aldrig fungera hade vi inte haft sociala nätverk på nätet.
Nej, precis.
Men du har ju nyligen gjort en kampanj, var det del av att jobba fram en kampanj till, kring det här Klaus Heidi?
Ja, exakt. Det är en idé från DDB som jag har börjat med och jobbat med PR-biten. En kampanj för Lufthansa i Sverige som handlar om att uppmärksamma Stockholm-Berlin-rutten. För Berlin växer ju popularitet ganska dramatiskt och då sjösatte vi den här kampanjen Är du Klaus Heidi, där svenskar uppmanades att byta namn, alltså registrera om sitt namn via Skatteverket till Klaus Heidi, som alltså är ett dubbelnamn, ett av de vanligaste manliga namnen och ett av de vanligaste kvinnliga i Tyskland, Klaus Heidi. Och ja, det är en väldigt svår idé att estimera på förhand, kommer det här flyga eller kommer det bli ett fiasko? Det kan man inte säga med säkerhet, så det var lite en chansning som tyvärr gick det väldigt bra. 42 svenskar bytte namn innan vi stängde tävlingen i förtid för att, så att inte allt för många då skulle byta förgäves. För det var alltså en person som vann ett nytt liv eller ett nytt år, ett fritt år i Berlin med lägenhet och VIP-kort på nattklubbar. Ett helt paket, livspaket. Så vinnaren utannonserades på ett event i Stockholm där alla Klaus Heidis var inbjudna. De som inte vann fick massa flygbonuspoäng med Lufthansa så att de kan flyga motsvarande Stockholm, New York tillbaka ungefär.
Ja.
Så i stort sett alla var ändå glada och nöjda.
Ja, men alltså, för mig är det där direkt en sån här, ja, men det är en sån här typisk Simon. Han tänker lite annorlunda än allt
det här. Det var inte jag som kläckte den idén faktiskt. Sen har jag varit med och utvecklat den kanske.
Ja, men det här är att man faktiskt behöver vrida och vända på det vanliga tänket för att nå igenom nu för tiden. Det tycker jag att många tar lite så här, ja men det är klart att vi ska vara unika. Ja, fast när det kommer till kritan så vill de inte det.
Ja, nej, men precis. Det är lite som det här med politiker som pratar om hur tydliga de är eller hur tydliga de har ambitionen att vara. Att det är aldrig de som är tydliga. Lite samma sak är väl med de som försöker skriva folk på näsan med hur unika de är. Att de är ju aldrig. Det finns väldigt få saker som är så klischéartade som att säga det.
Eller hur?
Ja.
Men om man tittar lite mer på våra politiker då, som nu, och då menar jag inte de här som redan har en plattform, alla vet vem de är och alla så här, lyssnar på dem och de blir inbjudna överallt, utan de här just under gränsen för lite så här allmän berömmelse. För det är ju oftast människor som lägger oerhört mycket fritid och som inte får något betalt för sitt engagemang, utan de tror stenhårt på den här ideologin som det här partiet driver, eller åtminstone som vi hoppas att de ligger i linje med när de driver sina frågor. Det är tyvärr inte alltid så. Men hur kan de lättare komma fram? För jag tänker att det är ganska problematiskt i en sån hierarkisk organisation som politiska partier ändå är, att det blir svårt för dem att sticka ut. För då blir de piskade tillbaka in i ledet, att det är inte din grej att stå ut här. Nej. Men om de inte får synas, då kommer ingen att rösta på dem.
Nej. Jag tror det är viktigt att hitta en vältajmad fråga som man äger och hålla sig till den. Och istället för att prata om hur tydlig man är så visar man det genom att vara väldigt stringent. Att så här, om du är en individuell politiker på mellannivå så behöver du kanske inte mer än en fråga. Och så håller man sig där. Jag tycker framgångsrika exempel på det är så här, EU-parlamentsvalet så är det någonting med EU och Sverige som gör att de enda frågorna som engagerar egentligen på bredare front är livsmedelsfrågor. Oavsett om det är liksom matfusket eller gurkor eller snus och så är det det som får verkligen engagera folk i större skala. Och Anna Maria Corazza tog fasta på det på ett väldigt bra sätt.
Marit Paulsen har ju gjort ett stort namn också, grisförflyttningarna. Och, men det, det är en gammal kvinna och hon vart ju framkryssad att representera Folkpartiet igen nu.
Precis. Ja, men jag tycker, om man kollar på vilka partier och vilka personer som har växt fram inom svensk politik de senaste två decennierna. Om vi tar partierna så är det egentligen Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Piratpartiet, Junilistan, alla de har varit enfrågepartier. Så är det då en ensam individ som försöker skapa en plattform så finns det ingen anledning att satsa på fler än en fråga. Det finns hela partier som kan livnära sig på det.
Ja, fast FI kommer inte in i riksdagen.
Nej, men det är klart att alla partier som bara driver en fråga kommer inte på automatik in för att de bara håller sig till en fråga. Men,
men de är ändå rätt stora.
Ja. Ja, men och det är väl också för att de etablerade partierna har varit ganska duktiga. Vänsterpartiet till exempel, de är sjösätt på att triangulera bort dem i feministfrågor.
Mm.
Om man tycker att det finns etablerade partier som driver de frågorna, i alla fall halvbra, så minskar det incitamenten att rösta in och missnöjas i en frågeparti som ska driva de frågorna i de etablerade partiernas ställe.
Ja.
Vilket ju skiljer då kanske jämställdhetsfrågan från invandringsfrågan där de här missnöjesrösterna just tycker att alla etablerade partier är för likriktade och undviker att belysa de problem som de ser.
Ja, men om vi ska ta ett politiskt exempel där triangulering har skett, för jag tycker att det är en väldigt effektiv metod, väldigt effektiv kommunikativ metod att äga det vi så fint brukar kalla för problemformuleringsinitiativet. Har du något bra exempel på lager?
På triangulering?
Ja.
Jag tycker man ser nu att hur både S och M triangulerar väldigt häftigt inför i höst. M försöker triangulera ut både Folkpartiet och oppositionen i skolfrågan just nu till exempel.
Och hur ser du att de gör det?
De har en ny kampanj som heter någonting i stil med mer kunskap i skolan. Jag tror att de har också lanserat lite små reformförslag på hur man ska uppnå kunskapslyftet.
Och själva trianguleringen sker i att?
Ja, därför att sen PISA, senaste PISA-mätningen så har ju för det första så har M börjat prata om skolfrågor, vilket är ett trianguleringsgrepp i sig. För tidigare har man lämnat det åt Folkpartiet att möta oppositionen där. Och sen så är det att man går ut och satsar på skolan och gör en del. Nu kan jag inte, jag har inte läst in mig på de exakta detaljförslagen. Men bara så långt så tycker jag att man triangulerar mot sina samarbetspartners och mot S i vad man pratar om. Det räcker ganska långt. Jag tror vad man pratar om är minst lika viktigt budskapsmässigt i politiken som exakt vad förslagen handlar om.
Men ja, alltså det handlar ju om att få första platsen i folks medvetande. Om jag tycker att skola är viktigt, vilket parti är det som är mest aggressivt i rätt riktning just nu? De allra flesta väljer ju inte parti förrän i slutet ändå. Så. Men när vi hade vårt lilla försnack, jag började tänka så här, kanske man ska podda försnacket också för att se om det är värt att lägga ut sen. Men då pratade vi väldigt mycket om den här skillnaden mellan företagskommunikation och politisk kommunikation, att den håller på att konvergera.
Mm.
Kan du utveckla det?
Nej, men om man kollar på, om vi börjar med att kolla på de politiska partiernas reklam, så tycker jag att det är i många fall de posters som de gör, liksom Moderaterna hade i förra valet liksom tre fika på jobbet och hit och dit. Så här. De har tonalitet och handlar om saker som lika gärna skulle kunna vara en AMF-pension reklam, medan å andra sidan så går företagen mer och mer åt att man kommenterar samhället i sina reklamaffischer och filmer. Typ Zlatans och Volvos. Jag var lite freudiansk där, att jag sa Zlatans och Volvos, inte Volvos och Zlatans. För det kanske Zlatan som varumärke som lyser starkast i den där filmen. Volvo får stå i skuggan. Men det är ett exempel.
Ja, men alltså Zlatan var ju initiativtagare till den här reklamfilm också. För tydligen, jag läste i Dagens Industri att tydligen så hade Zlatan då pratat med Chippen. För hans pappa jobbat på Volvo. Om att det vore ju himla coolt att göra reklamfilm för Volvo. Sådär, för Zlatan kör Volvo själv. Och känner sig så väldigt... Ja, men det är den svenska bilen så, som han vill ha för sin familj. Och det kan jag säga att jag tycker att det är förvånansvärt att ingen från Volvo ringde tillbaka redan samma dag och bara sa, ja, här är kontraktet! Men den har ju redan spritts. Alltså det kommer ju att vara på samma nivå som The Epic Split, tänker jag.
Ja, det kanske har mindre internationell potential än Epic Split i och för sig. Så jag tror inte det kommer upp i samma view.
Alltså om man säger så här, Zlatan är ju gud i PSG. Och hela Paris är ju helt så tillbedjande. Och fransmännen är rätt många faktiskt.
Jag var i Indonesien här månaden och gjorde en, vad ska man säga, en varumärkeskännedomsmätning bland indonesiska...
Kan jag få byta jobb med dig ibland?
Nej, men när jag snackade med typ allt från taxichaufförer till folk på stan, locals, så... jag gjorde ingen exakt mätning, men jag skulle säga att på en häft så där så vet 90% av indoneserna vem Zlatan är och kanske 40-50% vet vad Sverige är.
Ja.
Det är någon typ av lackmustest på hur starkt och stort varumärke Zlatan är. Kanske till och med större än Sverige i stor del av det.
Ja, men han är ju störst. Så. Men när vi pratar om hela världen sådär då, det här med universalrecept.
Mm. Ja, de finns ju inte.
Nej.
För framgångsrik kommunikation.
Ja.
Ja, men det där är intressant att många gånger så lyckas ju de framgångsrikaste varumärkena gör lite tvärtom. Eller i alla fall delvis tvärtom mot vad alla experter säger att man ska göra. Och det här gäller också de framgångsrikaste individerna i media. Så Leif G.W. Persson bryter väl nästan mot varenda regel som finns om hur man ska bete sig i tv.
Jan Guillou är väldigt duktig på att styra vad samtalet ska handla om. Ja,
precis som Carl Bildt där till exempel.
Mm.
Finns de här gubbarna som är lite larger than life när de blir intervjuad eller nästan typ intervjuar journalisterna som verkligen ja, de tenderar att vända på saker och ting och styra om de tycker att journalisterna har fel premisser så säger de att nej, det du frågar om handlar egentligen om det här, så det är det här vi ska prata om. Och det kan man ju göra. Zlatan är ett exempel på det också, som vänder på maktförhållandet mellan intervjuoffer och istället för intervjuoffer så blir reporteroffer.
Ja, men det är kul att du säger offer här, för att många av dem som blir intervjuade är ju helt beroende av att media ska lyfta upp dem, vad de tycker och tänker i en viss fråga. Sen kan man ju tycka att många som sitter och pratar i media kanske inte har så där jättemycket egentligen att komma med. Och det är väldigt fascinerande tycker jag. Men om man tittar på Carl Bildt till exempel, eller Jan Guillou, då ser vi så här gubbarna. Och de är inte intervjuoffer. Och då tänker jag rent semiotiskt så här. Nej, det är klart man inte vill vara ett offer. Så. Men det är svårt i vissa situationer att ta över initiativet från journalisten.
Mm.
Det är därför det finns så mycket medieträningar runt omkring, inte bara i vårt land. För att folk blir livrädda när det trycks upp en stor kamera eller en stor mic i nyllet på dem. Och de blir oroliga och tappar helt sitt vanliga, vad ska man säga, svung i talet. Sådär.
Jag tror både Gio och Carl Bildt älskar ju det där. Men det är ju hemligheten att de har ju lärt sig att gå igång på det. Och det är därför de upplever ju aldrig att de vill ställa mot väggen, utan de ser varje intervjusituation som ett gyllene tillfälle och domderar lite. Så de går in i det med ett väldigt speciellt självförtroende, och därför är de också väldigt speciella i sitt sätt att genomföra intervjuer.
Ja, men då tänker jag så här, är det här någonting som bara vissa får göra? Eller skulle man kunna skapa en personlighet som inte existerar egentligen? Alltså nästan som skådespelarkaraktär går in i en roll. Och bara öser på ett helt annat sätt än vad journalisten förväntar sig.
Det bygger delvis på en auktoritet som de har byggt upp i egenskap av sina positioner och vad de har gjort historiskt. Men lika delar är det någonting som närmast är liksom någon typ av medfödd karisma. Det är bara att kolla på den här Carl Bildt-filmen från när han är leder något studentuppror på Östra Real vid typ 15 års ålder. Han var inte helt, han var inte rädd för kameran då heller.
Nej.
Och så det är inget som han har medietränats till. De här virtuoserna när det kommer till att möta journalister har ju sällan liksom medietränat sig till den förmågan.
När man tar Gudrun Schyman till exempel.
Ja.
Hon är ju retoriskt sett helt fantastisk. Och hon har ju lärt sig genom att gå och stå och prata på möte efter möte efter möte efter möte. Vad är det som fungerar? Om jag pratar på det här sättet, då får jag stående ovationer. Om jag pratar på det här sättet, så går folk ur lokalen innan jag är klar. Ah, alltså ska jag göra på det första sättet, ding ding. Så. Men alla har ju inte heller möjlighet att träna så mycket och få de här insikterna, eller ens öppna för att analysera och dra slutsatser som gör att de kan utvecklas. Alltså det finns ju låsta tankesätt och utvecklande tankesätt. Och vi människor tillhör ju ändra. Och då tänker jag så här, återigen, mer ur ett demokratiperspektiv. För jag tycker att kommunikation är ju så oerhört viktigt. Jag tycker att retorik är en grundläggande demokratisk rättighet. Och jag är väldigt tacksam över att de nu har börjat lyfta det mer och mer i både i den obligatoriska grundskolan, men framförallt att det blir en kurs på gymnasiet. Men vi kan ju inte förlita oss på att det är den enda samhälleliga institutionen ska skapa fantastiska retoriker av oss alla. Så svår fråga, men vi har varit inne lite grann på det. Men hur kan vi som samhälle stärka den retoriska kompetensen hos befolkningen?
Om man jämför med USA till exempel, så känns det ju som att folk där i allmänhet är ju mycket mer retoriskt begåvade än vad svenskar är.
De har också speech på schemat.
Ja, sen väldigt tidig ålder. Jag tror det där avgörs nog betydligt tidigare ner i åldern än vad man kan tro. Det är redan mellan typ 5 och 10 års ålder, så nedärver du någon typ av grundförmåga. Om du kan stå framför 20 pers utan att kolla ner i pappret nervöst eller inte. Därefter, det är väl som i språket i sin helhet, att man säger att ja, ju längre du väntar, desto svårare blir det att lära sig ett nytt språk. Och man kanske borde integrera just den här retoriska biten i synsättet också, och därför lägga mer en fas på att man ska lära sig prata inför publik från typ 6 år.
Ja, men jag tänker också så här, har det någonting att göra med den svenska kulturen där vi är väldigt så här, starkt jantefixerade? Jag är ju från övre delen av Västerbotten, norra Västerbotten, och det är ju inte riktigt läge att ställa sig upp som en liten kaxig tjej och säga hej, kolla här vad jag kan, och jag tycker att, lyssna på mig nu, följ mig, gör som jag vill. Jag är uppvuxen i att du är tjej, du ska hålla käft. Så. Och det där är ju jätteproblematiskt. Inte bara könsperspektivet, utan hela det nedtryckande perspektivet. Men du ska inte tro att du är något. Och så försöker jag då uppvigla mina ungar till att det är klart att du är någonting. Du är ju du. Det finns ju bara du i hela världen. Du är ju unik per definition. Och när jag var biologilärare så hade jag väldigt mycket sexualkunskap. Av någon outgrundlig anledning så brukar kollegor så här bli sjuka och eller så. Och då brukar jag så här trycka på den här poängen att du är faktiskt redan en vinnare, för det var du som var först till ägget. Nu stämmer inte det rent biologiskt riktigt längre. Det är för att jag idag också brukar hamna på middagar med en man som är en av världens främsta spermieforskare. Och jag brukar alltid så här glömma bort varför han är så intressant att sitta vid. Så då brukar jag säga till honom, men du Lars, vad är det du jobbar med? Och så säger han det. Och då vänder sig alla andra runt oss, om det är långbord, och vänder de sig bort. För de vill inte prata om det här. Och jag bara, ja, så var det. Vad har du kommit fram till sen senast? Och då visar det sig faktiskt att ägget väljer. Det har med proteiner på utan att göra. Så att det är inte första som är snabbast.
Men man kanske är en av de första.
Man är en av de första. Man är ju definitivt den bästa. Annars skulle ägget inte välja dig.
Precis.
Så. Men det är, vi är vinnare och vi är unika. Och det här svenska synsättet som gör att vi inte står upp och bara är så där enkelt spontana som amerikaner faktiskt är. Jag tror att det är hämmande för hela samhällsutvecklingen.
Mm.
Kan vi vända det på något sätt?
Man kanske kan hitta ett sätt där man förenar svenskhet med förmågan att stå och prata inför publik. För amerikaner... Det finns ju svagheter med amerikaners sätt att snacka också. Att det är i många fall inte lika substantiellt som man... Och det är lite svull, liksom vräkigt. Och så. Alltså, man skulle inte vilja få med sig avarterna av det amerikanska, den amerikanska mentaliteten när det kommer till där. Det är klart att man kan hämta element när det kommer till oräddhet och att inte låta sig tryckas ner och så där, från USA. Men man skulle inte vilja direkt importera allt det amerikanska. Liksom.
Nej, alltså jag har ju problem när jag står inför grupper och ska jobba med dem. Att det kanske inte är läge att be någon annan presentera mig. Och så måste jag samtidigt bygga förtroende hos den här gruppen. Att jag faktiskt kan det jag utger mig för att kunna. Så jag brukar säga så här. Hörrni, jag behöver skryta lite grann för er nu. Så att ni förstår att jag kan det jag ska prata om här idag. Och det här är alltid lite jobbigt, eller hur? Och så tittar de på mig som att jag är ett UFO. Så jag tänker så här. Vi lägger jante åt sidan en minut. Och så bara trycker jag på med så här saker som jag håller på med. Eller har gjort eller sådär. Och sen så tänker ni. Vad hon skryter och det är jättebra. Och sen så stänger vi den dörren efter typ en minut. Och sen så kör vi på som vanligt. Vad säger ni? Och då skrattar de ju redan. Och så öser jag på lite och sen så kör vi. Och så kommer många till mig efteråt. Vid vissa tillfällen så ropar de bara rakt ut. Gud vad skönt! Någon som vågar säga som det är! Så att jag tror att det finns ett uppdämt behov i samhället också. Av att slänga det där jantesjoket åt sidan. Och bara... vara lite mer amerikanska, vara lite mer raka och tydliga och sådär. Islänningarna säger också det. Ordet lagom i svenska tycker de är fantastiskt intressant. Därför att om de frågar någonting så är det aldrig någon som svarar.
Nej.
Lagom, ja jag gillar det ordet. Eller inte. I alla fall, nu kommer jag. Det är fredag eftermiddag. Kom av mig lite grann. Men om vi återgår till den här skillnaden mellan företagskommunikation och den politiska kommunikationen. För att det är ändå någonting som vi alla kan lära oss ifrån. Kan du fördjupa lite där?
Ja, nej, men jag har tagit upp det här exemplet förut i många olika sammanhang. Och, McDonald's till exempel, både i Sverige och utomlands, så finns det många exempel på när man går in och pratar på ett helt annat sätt än vad hamburgerreklam historiskt har handlat om, det vill säga hamburgare. McDonald's tillsammans med DDB-reklambyrån som jag jobbar en hel del med har ju kört den här kampanjen om... kalla oss galna, men vi tror på Sveriges ungdomar och att man är Sveriges största ungdomsarbetsgivare och lämnar en massa ansvar till tusentals unga som man har anställda både som vanliga medarbetare och chefer på donkenrestauranger runt om i landet och i stort sett, eller de allra flesta medarbetarna på McDonald's är rätt unga. Och det här... En av de annonserna citerade Fredrik Reinfeldt i sitt Almedalstal, vilket är ett bevis så gott som något på att kommersiell kommunikation går in i vad det politisk kommunikation handlar om.
Ja, men alltså för, om man tittar på till exempel Schlingmann, som både du och jag pratar ganska mycket med, du är mycket mer för du har jobbat med honom, men... han är väldigt noga med det här att man måste förstå verkligheten som utifrån ett politiskt perspektiv väljarna befinner sig i. Och han menar på att den som på bäst sätt beskriver att jag ser dig kommer lyckas nå flest människor och lyckas beröra de människorna. För det är också det här hur vi kontinuerligt vet att vi styrs väldigt mycket av känslor, men vi argumenterar ändå rationellt. För vi tänker, ja, men jag visar på nyttan med det här. Eller kolla på den här faktan och den här statistiken. Är inte det helt fantastiskt? Och gud vad bra det här är. Och så glömmer man bort den här, trycka på känsloknappen. Eller så kommer man verkligen ihåg att trycka på känsloknappen. Men ingenting annat. Så folk är antingen upprörda som satan. Eller så är de så här helt förälskade. Och sen kommer de inte ihåg riktigt vad det var som var grejen. Det vill säga, det händer ingenting. Om vi spanar lite så där. Nu kommer först en EU-valrörelse som jag tror inte kommer att beröra befolkningen särskilt mycket. Förutom vad som redan är så här indoktrinerat politiskt nördiga från början. Men sen kommer ju riksdags-, landstings- och kommunvalet i september. Vad tänker du? Hur tror du att vi kommer att få se partierna kommunicera?
Jag tror vi kommer få se lite oväntade grejer, inte minst från typ Folkpartiet och Centerpartiet och KD som sprattlar lite för att de är desperata. Det kanske kan komma lite rolig kommunikation därifrån eftersom att de inte har så mycket att förlora. I alla fall om de fortsätter. Ja, nu fick Centerpartiet sitt sämsta mätningsresultat någonsin. 3,1 eller 3,2% till exempel.
Oj, nu får Leif jobba hårt.
Ja, ja men verkligen.
Ja.
Det där kan ju, och även KD ligger under spärren, i alla fall till och från. Och ur det där så kanske det kan komma kriser, brukar ju föda innovation. Så vill det sig väl så kan vi få se lite rolig kommunikation därifrån. Sen så jag tycker ju att Janne Larsson och kompani Socialdemokraterna är duktiga. Eller jag tror vi kommer att se mycket bra därifrån. Och jag tycker att Per Nilsson som är Moderaternas kommunikationschef är duktig också. Så jag tror och hoppas att det kanske kan bli den kommunikativt intressantaste valrörelsen sedan 2006 var intressant på sitt sätt. Men att det kanske kan bli den intressantaste i modern tid. Så.
Alltså jag ser ju hur det lutar åt ett maktskifte för att folk, deras sätt att se på saker och ting är att nu har ni fått 2 mandatperioder. Och ni, det här är det som ni har gjort. Ja, men vi låter ett nytt gäng få prova. Inte för att de egentligen har gjort dåliga saker, utan bara för
det kan man ju diskutera, men
jag menar inte utifrån någon slags värdering, inte för att de har gjort dåliga saker, utan bara så här, per definition, oavsett vem det är som är. Vi ser det i Stockholm. Vi byter ju varje val, i princip.
Ja.
Och jag tror att det är bara för att folk vill byta för att få det nya.
Det finns ju det här bias-grejen. Att efter en mandatperiod så tenderar väljarna att stödja sittande regering. För att man ger dem
en chans till.
Ja.
Men det har inte varit så
med efter lite var det så i förra valet, 2010.
Jo. Men alltså, inte när det var de borgerliga förra omgången som de fick sitta. Så var det inte så.
Men det är klart att det är andra faktorer som spelar in. Men det finns en faktor att man sluter upp bakom sittande regering efter en mandatperiod. Och så finns det en inverterad faktor efter 2 mandatperioder att folk är trötta och vill byta. Sen finns det en massa andra faktorer som går i olika riktningar. Men det är så här, allt annat lika så luta folk att behålla efter en mandatperiod och att byta efter 2. Så det är klart att det känner mig nu. Det kommer säkert komma fler sådana här testimonials som har varit med Claes de Fär och andra som går ut och säger att nu byter jag från borgerligt till rödgrönt för att det räcker. Liksom. För att man är trött på den inslagna vägen. Och där kanske Moderaterna, nu börjar man ändra sig lite. Men fram till alldeles nyligen så var det ju väldigt mycket all in på jobbskatteavdragen. Men nu så börjar man skifta fokus mot välfärd och skola för att parera oppositionens kort där liksom.
Ja, alltså det ska bli otroligt spännande att se. Första testet kommer ju nästan med partiledardebatten i Agenda. Eller kommer den efter första majtalet? Jag är lite osäker. Men det ligger någonstans i här raden i alla fall. Och sen har vi Almedalen som kommer att vara stenhårt i sommar. Vilket jag ser fram emot, för då blir det bra tal.
Man hoppas att de inte kommer satsa genom att vräka på med så här jättemånga seminarier och liksom mer pengar och fler evenemang, utan att de kommer satsa genom att ha tänkt lite extra och göra de här smarta sakerna istället. Mm. Ja, men jag befarar att det blir det första av de två vägarna.
Ja, men om vi vänder perspektivet då, för nu har vi pratat ganska mycket utifrån politikernas sätt att se på saker och ting.
Mm.
Vi som vanliga väljare, du och jag kanske inte så här jättebra representanter
för den allmänna befolkningen.
Inte riktigt. Men om man tittar från min mammas perspektiv, eller min kompis uppe i Skellefteås perspektiv eller sådär. Vad rekommenderar du att de ska göra när de ska börja bestämma sig för vem de ska rösta på? Alltså, hur ska de titta på kommunikationen?
Man kanske inte ska se till kommunikationen
alls.
Eller det beror väl lite på vad man gör för sorts kommunikation. Mm. Är det den här glattiga, grissminkade kommunikationen, så kanske man ska bortse från den. Men kommunikation är its best, det är ju bara att liksom illustrera, karikatyrisera verkligheten, om man ska säga. Jag tror att det här valet kommer ju handla om egentligen, kanske inte att det skiljer sig jättemycket sak politiskt, för det finns inte jättemycket reformutrymme, och sittande regering försöker närma sig oppositionen på välfärds. Jag tror aldrig i analysen att det kommer att bli mer av ett välfärdsval än de föregående två valen. Och så då handlar det mer om vilket Sverige man vill ha i framtiden, på kanske 10 eller 15 års sikt. Även
tror du att folk tänker så långt? Att de vill röstar på den här, för de kommer att ta mig från
men jag säger inte att de gör det, men att de kanske borde, när de analyserar.
Ja.
För att det finns inte. Både sittande regering och opposition är så pass bra på att taktisera, och det är i kombination med att man har väldigt lite reformutrymme, eftersom ekonomin är fortsatt skakig, kommer göra att skillnaderna kommer inte vara jättestora. De kommer vara mindre än i många andra. Så då handlar det mer om så här, vilken riktning, även om stegen i vardera riktning är små, så vilken av de här två riktningarna vill man gå?
Jag tänker att Vänsterpartiet har gjort någonting väldigt smart. Där de har gått ut tydligt och sagt att vi vill inte ha riskkapitalister i välfärden. Och tagit tydlig ställning för det. Så vilket gör att alla som röstar rött och är emot vinster i välfärden har jättestor incentiv att välja Vänsterpartiet istället för sossarna i det här valet.
Mm.
Man ser det lite på opinionsundersökningarna också. Vänsterpartiet är inte direkt svaga.
Nej, de är ju starkare än på länge.
Ja. Medan du var inne på det tidigare, de här små partierna i alliansen, där till och med Centerpartiet ligger solklart under och definitivt riskerar att åka ut. Alliansvänner, de säger alltid att fast det blir alltid stödröster från Moderaterna. Det är därför KD har klarat sig alla år. Nu får de lägga dem på Centerpartiet istället. Jag är inte så himla säker på att det kommer att ske.
Nej.
För att det har varit en ganska stor migration på vem det är som är socialdemokratisk väljare och vem det är som är moderatväljare.
Ja, det där pratas det ganska mycket om. Att det är väl så här upp i 45% eller något av väljarkåren som byter parti mot liksom. Kolla bara ett par decennier tillbaka, så var ju hälften
jättelojala.
Av folk, överhuvudet, det är ju en sån här makrotrend i hela samhället att folk byter allting mycket mer nu. Man är mer illojal mot oavsett vad det är än tidigare. Men Centerpartiet, även om Annie Lööf brukar prata om att vi måste bli tydligare, vi är tydliga med ditt, vi är tydliga med att systemet är helt enkelt inte. Och tror du de skulle behöva liksom inordna all sin politik under ett tema, men försöker gardera sig för mycket, vilket gör att politiken och kommunikationen bara blir liksom snetig och spretig. Det är nog bara...
Alltså det går inte riktigt att komma ihåg vad vissa partier står för. Jag pratar inte specifikt Centerpartiet. Medan andra partier är nästan enkelspåriga in absurdum. För nu när skolfrågan har blivit jättestor och friskolefrågan har blivit ännu större, känns det som. Inte sen PISA. Den var toppade i höstas och gick ner sen. Men Folkpartiet framstår nästan som ett enfrågeparti i det läget. Och när det är deras huvudfråga som inte går bra, då faller ju dem. De har ju droppat enormt i opinionsundersökningarna.
Ja, det där är ju det negativa när man gör den riskanalysen. Så ska vi gå all in på en fråga eller inte? Om det är Folkpartiet och inte levererar på den frågan du då har valt, så är det jobbigt. Eller om du är Moderaterna och inte upplevs leverera på jobbfrågan, där råder det delade meningar. Men ja, Folkpartiet har ju jättetufft av den anledningen, så det är klart att man måste i den utsträckning det går verkligen säkerställa att så här, vi satsar mest och har smartast program längs den linje vi har valt. För om man pratar om ett ämne 100% och så levererar negativt, så är det klart att
det blir lite problematiskt.
Ja.
Jag tyckte det var så roligt, jag såg Maud Olofsson, om det var i Fokus eller om det var i DI, jag vet inte. Men hon, så där efter hon har varit partiledare och hoppat av allting, så kan man ju vara mycket tydligare med vad man egentligen tycker och tänker.
Det finns inga politiker som är så intressanta att lyssna på som ex-politiker, för de är så himla mycket smartare och ärligare än de som är mitt inne i.
Ja, och de är ju mycket mer intressantare än vad de själva var också.
Ja.
Just av samma anledning. Och hon säger ju att många pratar om att Centerpartiet och Folkpartiet borde slås ihop. För att det är ju, ursprunget är ju egentligen samma ideologi, liberalismen. Mm. Hon sa att det kommer aldrig att ske. Därför att kärnväljarna i Centerpartiet är väldigt långt ifrån kärnväljarna i Folkpartiet.
Där folkpartisterna
är högutbildade storstadsakademiker. Ja. Så lite torra trista brukar vi skämta om det, säga sådär. Och det säger jag kärleksfullt. Och sen Centerpartiet är med de här bönderna som lever ideologin ute i landet, som inte är högakademiker. Och att slå ihop de två grupperingarna, det ser man ju redan på papperet att det verkar inte alls vara särskilt bra. Däremot skulle jag önska att båda två de partierna verkligen, om de säger att de är liberala, verkligen agerade mer liberalt i frågor sådär, för att form bär ju budskap. Och om formen har om det är fel form, så når ju inte budskapet fram. Och det där helhetstänket, det tycker jag att Moderaterna gjorde väldigt bra tidigare. Och det är någonting som man kan lära av. Det är egentligen inget parti idag som är tajt på form och budskap. Nej. Så jag hoppas att de ligger lite lågt nu och håller på och planerar och drar upp riktlinjer för och trimmar organisationen. Gör den tajt så att de verkligen sen kommunicerar med en röst ut. Och då menar jag inte bara en fysisk röst i partiledaren. För det kommer att bli olidligt om vi bara måste lyssna på partiledarna. Mellan EU-val och riksdagsval. Landsting och kommuner också såklart. Men nu ringer lite telefoner här. Ja, men det kanske är läge att avrunda. Vi har ju... det är alltid lika spännande att prata med dig. Och det blir väldigt mycket politik. Väldigt mycket politisk
retorik. Ja, det finns en gravitationskraft i. Vi skulle prata om kommersiell kommunikation här också.
Vi får helt enkelt göra en uppföljning lite senare. Där vi pratar mer om kommersiell kommunikation. Så. Stort tack för att du kom hit och pratade med mig idag.
Tack själv.
Och om du som lyssnar tyckte att det här var intressant, så är det här alltså podd 2. Vi tar jättegärna emot dina tankar kring vad du tycker att vi kan utveckla kring det här, eller någon person som du vill att jag ska prata med, något ämne som du vill att vi ska ta upp i den här podden, i kommentarsfältet. Och så ses vi snart, hoppas jag. Hej!